och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Martin Edenström. Välkommen.
Tack så mycket. Hej.
Jätteroligt att ha dig med. Kan inte du berätta, vem är du?
Jag är Martin Edenström. Jag är regionchef på Consid, där vi just nu spelar in detta avsnitt. Och jag har jobbat i branschen i 20 år nästa år. Och med branschen så menar jag att jag var faktiskt med. Ett av mina första möten var när det största svenska och nordiska CMS-et Episerver var just då två brorsor Runhem tillsammans med deras första säljare Roger Wirtz. Och det fick jag upp ögonen för att webb var mer än HTML, och det har varit min karriär sedan just då, under två decennier. Och det har tagit mig mellan då fem, tror jag att det är, stora och små arbetsgivare där jag byggt upp en hel del erfarenhet inom branschen. Och den här erfarenheten har jag lyckats förvalta då, tack vare att jag faktiskt har av en slump börjat dokumentera mycket av just alla termer, alla förkortningar, allt som var knepigt som nyexaminerad från universitetet i början. Så att jag började skriva om det också vid sidan om. Så det har varit en röd tråd då i min karriär däremellan, att jag skrivit mycket om branschen också.
Just precis. Och det som du kanske mest känd för utvecklare för är ju din sajt mkse.com, där du skriver om CMS och webb, e-commerce i stort och smått, och har gjort det ganska länge nu, va?
Ja, precis. Du får nästan tänka tillbaka när jag började med det, men det var ju då 2011 var det faktiskt, så det är 8 år nu. Och exakt, det är en restprodukt eller en reaktion på en tidigare karriär där jag skrev mer om IT-branschen generellt. För på den tiden fanns det inte lika många som jobbade med det du och jag gör just då, med webbutveckling och ja, e-handel och allt som har blivit kundupplevelse idag då, är vanligt förekommande term. Ja, jag hade en bakgrund innan där jag skrev mer generellt om IT-branschen, som sen blev bolag som jag faktiskt sålde då till IDG, International Data Group, när vi höll på att bygga upp något som heter IT24 som idag är Computer Sweden. Men MKSC kom till just då utav att jag fick vad som jag brukar kalla för skrivklåda, att har man de första just där då 11 åren skrivit lite om branschen varje dag nästan, eller flera gånger i veckan i varje fall, då blir det lätt att man saknar den motoriken och ja, att få sätta fingrarna på tempot när man ser någonting som man tror kan vara av allmän intresse. Och då satte jag på ett rätt schysst domännamn ur SEO-perspektiv då, MKSC. Och de gamla sajterna hade faktiskt upp till 10 000 unika besökare per dag, men just nu kan jag fortfarande faktiskt locka då 1 000, en tiondel av det, som bara jobbar just med webb och e-handel till sajten, och det är jag rätt nöjd med, så det får mig att fortsätta.
Skrivandet har ju varit en röd tråd för dig, och om man tittar tillbaks i början av din karriär runt 2000-talet, och ett sidospår är att jag har tittat på statistiken för vilka som lyssnar på podcasten, och det finns i alla fall 10 personer som är under 20 år som har lyssnat på den här. Så de var inte ens födda när IT-bubblan briserade 2000-2001. Och då var du med i hetluften. Hur var det? Berätta.
Ja, det är ju aktuellt ämne då, i och med att många olyckskorpar har ropat den här klagosången över flera år faktiskt, just då att börsen är övervärderad och ordet bubbla nämns med alla möjliga prefix, som inte minst rör vår bransch då, och just digitaliseringsbubbla eller digital transformationsbubbla eller kundupplevelsebubbla eller vad vi ska kalla det. Och det har ju varit, ja, precis, vi jobbar ju med verktyg idag som ja, om vi återkommer till just Episerver eller Sitecore och så vidare, som har sålts för många miljardbelopp nu just då. Det är väl verktyg vi jobbar med i Sverige som har gått för uppåt 40-50 miljarder, tror jag, svenska kronor nu, som ändå just då kanske bara hjälper dig att sortera och kategorisera och samla data för e-postutskick inom marketing automation och så vidare. Så det är ju speciella tider vi lever i. Men bubblor är cykliska, så absolut. Jag kom ut från studier i början av år 2000 vid millennieskiftet, och då var det härliga tider, och det var också en stor anledning till att jag valde just den här branschen som jag fortfarande verkar inom. Det var webbyråer redan då, stora som små. Det var Icon Media Lab uppe vid High Tech Building heter de, va, vid Sveavägen, som i sin tur har lite roliga historier om sen när de flyttade därifrån eller tvingades lämna. Och det var Spray här vid Stureplan där vi sitter just nu då, som hade rätt pampiga maffiga lokaler där man hade kompisar som jobbade. Och ja, precis som alla vill vara entreprenörer och jobba med startup just nu då, så tror jag hela min generation, jag är 70-talist då, sen 70-talist, ville nog jobba med det här faktiskt. Det var väldigt vanligt förekommande bland mig och mina vänner i varje fall. Och precis, jag hittade en arbetsgivare där som var av modellen Större, som var den första jag jobbade med då, ett gäng som hette Cross Communication. Och då hade vi en kund på den tiden som jag tror de är monster.com just nu. Det är väl fortfarande en av världens största jobbrekryteringssajter. Men vi jobbade då med dem när de var lite mer svensk, tror jag, lokal firma som heter Jobline, som blev en del av dem sedermera. Och de hade vi ett uppdrag för, och det byggde lite på att just då faktiskt titta på konjunkturen går ju bra just nu, men samtidigt som vi kan även skönja 2019. Så här och där finns det ju bantningsprogram, och man gör sig av med konsulter eller man väljer att lägga ner vissa satsningar och så vidare. Så att man kunde just då skymta att kanske sämre tider liksom väntade runt hörnet, och man vet inte om det är närtid eller längre fram, men det höll på att hända. Och det här var då en del av en kampanj och någonting som just då Jobline Monster ville ta reda på. Så jag som då nyanställd projektledare fick det här uppdraget att, kan inte du ta reda på hur ser det ut i branschen? Vi har ju hört om att det sparkas folk på Icon Media Lab och Framfab gör sig av med folk. Det syns ju på löpsedlarna just i Aftonbladet och Expressen. Det var ju allmän intresse med hela just då IT-boomen och allt som hände kring det. Så att man skrev nu på samma sätt som man skrev om vädret just på den tidens löpsedlar. Så ta reda på det här och titta om vi inte kan använda det som data för en typ av kampanj. Och sagt och gjort så gjorde jag, så att då helt plötsligt satt jag med i varje fall några hundra rader i en tabell, en databas som just då täckte kring så här mår svenska IT-branschen. Sen gjorde vi liksom bara någon typ av tagline, någon typ av rubrik, någon copy kring det här just som skulle sälja vidare Jobline, och så var det inte mycket mer med det. Men då frågade jag kunderna sen när vi gick vidare, vad ska jag göra med databasen? Men den kan du ta över, den är din liksom så här, och så skrev man det på ett servett eller något liknande. Och då snackade jag lite, då hade vi duktiga kreativa förmågor där som var kollegor på den byrån. Så att då sa jag så här, men vad fan, ska jag inte hitta på någonting här? Och då var det stort med, då hade precis kommit, SE-domänerna var ju slut i mångt och mycket. Men de här ön, Nio, hade precis börjat marknadsföra sig mot Skandinavien, för att de hade insett att både vi och norrmännen var, använde ordet nu, eller nu. Och då tänkte jag, men det här rör ju ändå folk som just nu har anställts i 10 000-tal och jobbar inom IT och webb och ja, den här boomen som händer just nu, men som just nu då är rädda för att få kicken. Så jag kollade om kickad.nu var ledigt, och det var det. Så då registrerade den, knöt databasen till det hela, tog in lite hjälp av folk som faktiskt har god vilja då, kanske kunde knyta ihop databasen och få den att se lite snyggare ut och så vidare. Och så byggde jag väl ingen bolag till en början, men sen satte jag upp det här och använde datan. Och det här är faktiskt också innan det fanns något som hette blogga. Nu känner jag verkligen apropå du som pratar om din målgrupp här för kompilator. Man känner sig lite som att man pratar om ångmaskiner eller förgångna tider, men på den tiden så tror jag inte termen hade slagit igenom ännu. Och det fanns då, vilket det fortfarande gör nu av andra anledningar, så fanns det väldigt intresse för just att läsa om vad som hände i branschen. Och det fanns inte riktigt lika många som skrev någonting. Så att just kickad.nu som just då beskrev till en början nedgången av en konjunktur egentligen och vad det innebar, fick faktiskt på rätt kort tid upp till 10 000 unika besökare. Så det var rätt häftigt. Och vad som var ännu mer märkligt för mig i mina ögon då och som är helt fascinerande idag sett till hur man hanterar ett företags kommunikation och just restriktioner kring vad chefer eller anställda eller managerchefer får säga. Det var det att när jag sen utökade det här med egentligen vanliga kommentarsfält som också var väldigt ovanligt på den tiden. Men jag skapade även just forumtrådar, alla V-bulletin eller POP, BB och liksom IP-board och allt vad de heter. En sån la jag till också. Och när jag öppnade upp den här möjligheten för då arbetstagare eller chefer att kommunicera med sina anställda, då gjorde de det rätt direkt. Vilket som också i sin tur bara ökade engagemanget och den återkommande trafiken och just hjälpt till att få de här just då 10 000 unika besökarna per dag då. Och allt det gick inte på några veckor, så det var en väldigt häftig utveckling. Och just i och med att jag själv satt på en byrå så var det kul att kunna bygga utan egentligen några medel då, men bygga det som efterfrågades ad hoc egentligen. Så ska vi inte lägga till ett forum, ska vi inte öppna upp en kommentarsfunktion, ska vi inte sätta till gilla-knappar eller ogilla-knappar och så vidare. Så det blev ju lite som ett mini-community, liksom ett mini-Facebook som vi skapade ad hoc där på egentligen några veckor, några månaders tid. Och häftigt också sen som en del av utvecklingen här är just inte bara det här med att företag öppnade upp så att de hjälpte till med just då user-generated content om man så vill, men alltså att man bidrog till då innehållet och till engagemanget kring det vi skrev om för branschen, eller det jag skrev om för branschen, utan det var även just det fanns en typ av seriositet kring det hela, så att bara efter kort tid då hördes, nu ska vi se var det började, men först var det ju det som är nyheterna idag då, men Aktuellt och Rapport, jag tror att det var Aktuellt främst, hörde av sig och undrade just så här med att, ja men du har ju en räknesnurra här just också, för att om Framfab och ja, de här IT-bolagen hade rapporterat in just att det här går så dåligt, då var jag inte dummare att jag byggde en rad i databasen där man ju såg antalet människor som var drabbade i Sverige. Och det ville de ha med i sina rapporteringar någon gång i veckan eller ja, vad heter det, då och då i varje fall, när de pratade om just IT-undret som höll på att tiderna höll på att förändras. Och här är statistik då ifrån kickar.nu hur det går till. Så att allt det här varit också en officiell informationskälla för egentligen alla stora nyhetskanaler. Eller just Aktuellt i alla fall använder det. TV4 vet jag använder det. Och de var även på besök på den byrån. Vi satt på Sankt Eriksplan. Satt vi där på Torsgatan, ja. Och gjorde ett långt reportage om det här också. Och sen var det även väldigt många andra just då rekryteringsfirmor och just analysinstitut och så vidare. Så de hade inte själva tänkt på det här. Men det låg väldigt rätt i tiden just då. Med att ja, i den stundande lågkonjunkturen ha både ett forum och en nyhetskälla kring det här. Så det hände.
Hej kära lyssnare! Den 3 och 4 februari 2020 går konferensen Svetug av stapeln i Stockholm. 2 dagar fullspäckade med intressanta dragningar om det senaste inom .NET och utveckling med många talare från när och fjärran. Kompilator kommer vara på plats och spela in avsnitt, så kom förbi och säg hej! Biljetter finns till salu nu. Skynda dig att få tag på din på www.svetug.se innan de säljer slut. Vi ses på Svetug! We'll be right back.
det är ju jättesvårt för, jag vill undvika att säga ungdomarna idag, men för de flesta som har LinkedIn får säkert typ 3 mejl per dag från rekryterare som drar i dem och vill få dem till jobb. Men då kunde det liksom vara flera hundra på sökande per tjänst efter att bubblan briserade. Och det är svårt att föreställa sig. Samtidigt så vill jag minnas ett ord som fastnade från någon kolumn någonstans var kepskillar. Att det var mycket... Det var mycket okvalificerat folk som anställdes också bara för att man behövde växa. Ibland för att man hade uppdrag och ibland bara för prestigens skull. Men det var ju långt ifrån kvalificerade människor som rök i de där uppsägningarna. Har du någon minnen av det? Vilka var det som fick gå?
Det tydligaste exemplet just när det gäller vad man anställde, och det är verkligen, det har vi fortfarande inte idag oavsett hur hysteriskt det är på håll och kanter. Det visste att det fanns en kampanj i, jag tror att det var i New York, där man skulle omskola då uteliggare till att bli webbutvecklare. Sen var det där en meme senare med just att man kommer koda HTML för mat. Så det där vände ju rätt snabbt. Jag tror bara det var något halvår mellan just det där med att man skulle omskola dem till att man behöver inte ha lön just som webbutvecklare. Så absolut, det är något som säkert många idag inte alls känner till och som är svårt att föreställa sig. Men jag vet inte, uppfattar... Jag kommer mer kanske från liksom projektledningshållet och ja, som någon typ av glad mellanchef sista 5-7 åren. Men upplever du just att det är, man får precis allt man pekar på idag? För jag har lite svårt att säga att det verkligen är så.
Fram till i sommar så var det det. Sen så ändrade jag titel på LinkedIn till vd och då har jag inte en enda rekryterare hört av sig. Istället så är det en massa outsourcing-firmor som hör av sig. Så jag har inte de siffrorna längre. Men fram till i sommaren när jag hade fullstackutvecklare som titel på LinkedIn, då var det mest hysteriskt, var det för kanske 18 månader sedan. Då var det verkligen flera per dag som hörde av sig. Men ja, fram till i sommar så var det minst någon i veckan som hörde av sig.
Ja. Jag får en uppfattning just efter att man har blivit lite mer restriktiv med vilka man vill nå ut till, och att just man kanske tar några fler intervjuer och så vidare. Nej, och sen vet jag inte om det är tecken i sig, för att det handlar väl snarare bara om att allt kan inte vara i ropet för allt det heller, utan precis som vi vet så måste man vidareutvecklas och följa med trenderna, liksom vad det är som efterfrågas hos kunderna. Men en intresserad utvecklare respektive projektledare gör ju det naturligt, så det brukar inte vara ett problem för vår bransch att uppdatera sig. Det kommer med intresset.
Du har precis blivit vad är din titel? Du har precis börjat på Consid som
Stockholmschef då, så jag ansvarar för kontoret vi sitter på nu då.
Precis. Och jag tänker, med den här positionen och med din bakgrund med MKSC, att du ändå har ett ganska bra finger på pulsen på vad som är på väg upp, vad som är på väg ner. Kan du berätta för våra lyssnare som vill positionera sig inför stundande, kanske inte lågkonjunktur men vikande konjunktur, vad ska man satsa på?
Ja, precis. Jag ska lägga till där också, bara om vi ska knyta upp säcken på Kicka där, för Kicka är faktiskt de yngsta här i åhörarskaran kanske inte hörsta på det, så är det liksom ett household name då fortfarande som många känner till och skrattar just tack vare det här. Så det är en historia i sig. Sen försökte jag faktiskt med, när det där blev delar av IDG sen, då var det en större kaka de köpte. Så det var faktiskt även något där som jag försökte bygga som dåtiden, och då är dåtiden 2004. Så att det här sker då under 2-3 års tid då, från lågkonjunktur till att saker och ting började se bättre ut igen. Och 2004 så köpte jag ett annat domän som heter What, som jag tyckte var lite kul. Just som bara just ett uttryck också. Men what.se. Och där skrev jag just om det fanns så hänt engagemang kring sin anställning och sin eventuellt avbrutna anställning. Vad kan intressera lika mycket? Och svaret är där då lite trist nog pengar. Men även just entreprenörer och duktiga innovatörer från Sverige som vi har en historia av att uppfostra många. Så då skrev jag faktiskt om just då, vad är det för bolag som säljs och vad är det för bolag som köps och vad är det för bolag som grundas och så. Vilket som Breakit har gjort bra mycket bättre än vad jag gjorde på den tiden. Men de två blev sen just det som gick in i IDG IT24 och så vidare. Men exakt, men nu tittar jag mer på ja, oss då, fullstack utvecklare och kompani. Och det är ju speciella tider, absolut. Jag har spenderat sista 3 åren faktiskt på ett av de här jättebolagen då, för att det var en trend i sig som jag tyckte var spännande med när Accenture och Deloitte och PwC och McKinsey och även min gamla arbetsgivare Capgemini köpte byråer. Alltså man, i Accenture fall är det ju ja gud, det är ju hundratals byråer de har handlat över hela världen, och bara i Sverige är det över 4-5 stycken nu som de har köpt där uppifrån spårvagnshallarna sitter de i nu. Och det där är också ett tecken som har gjort vår bransch lite svårare att ta pulsen på just nu, för att med de här jätte IT-managementbolagen då som har kommit in och blivit byråägare och byråavsändare, då har ju de tagit med sig världens största programvaruhus också. Och absolut, Oracle och IBM och ja, Adobe, Salesforce, de fanns ju på plats tidigare också. Men då var det ändå att de som var riktigt duktiga och vassa på då en liten del är det fortfarande av det som Oracle eller Salesforce erbjuder. Det var fortfarande lite mer nischade bolag som var små eller mellanstora till 90% i min uppfattning. Men i och med att det här är ju en del av anledningen till att man köpte byråer, att man ville kombinera just den kreativa kompetensen och möjligheten att få skapa olika typer av tjänster tillsammans med sina då omfattande stora projekt och med tillhörande licensinförsäljning. Så där har man ju öppnat upp en marknad just nu där de här jätteerbjudandena och hela svitarna från Adobe, hela svitarna från Salesforce och ja, Oracle också har börjat erbjudas mer i stor skala just till svenska bolag. Och det där går fortfarande rätt bra. Det finns ett intresse just i den här målgruppen som inte minst består lika mycket av marknadsförare idag som IT-personal i att titta, ja men här sitter vi i Sverige och absolut, vi ser att det är 250 000 deltagare på den årliga konferensen på Salesforce i San Francisco. Vad handlar det om egentligen? Vad fan gör alla där? Vad är det här liksom för jätterörelse? Och då vill man ta del av det erbjudandet och lära sig mer och se vad som händer och så vidare. Sen är det inte lika mycket avslut som det är kanske på ja, gamla tekniker och Drupal eller Apple Server eller Site Vision-plattformar. Det är fortfarande en större kvantitet där. Men det finns verkligen ett marknadsintresse kring de stora avsändarna och de stora systemleverantörerna just nu som inte har synts på sistone. Och det där har jag fått lära mig just när jag också har varit anställd då och jobbat med det här sista åren hos en av de här stora avsändarna. Men det i sin tur, det är en trend och något som efterfrågas på marknaden. Men det i sin tur går sedan då helt tvärt emot allt annat som händer med det som jag brukar kalla för innehållstrenden. Och det är just det att jag tror inte de här som ringer och erbjuder jobb just nu till våra kollegor, de kommer inte alltid från liksom startups eller Klarna eller Spotify, utan det är minst lika många som kommer ifrån bankerna och deras interna avdelningar, som kommer ifrån försäkringsbolagen och deras interna avdelningar, fast moving consumer goods aktörerna i Sverige, ja, ICA, Coop och så vidare. De har ju, jag har faktiskt forskat lite det där på KPM-tiden och då tittade jag på Sveriges 40 största reklamköpare. De i sin tur hade redan för ett år sedan anställt 2000 pers bara till sina just då labb, startup, division X, sådana här creative hub-gäng. Det vill säga de moderna marknad, IT-verksamhetsenheterna som man skapar. 2000 pers. Och det är faktiskt då ja, det är respektabel antal anställda med tanke på att det är ändå nischroller genom analys, CRO, SEO, SEM, programmatik, lite copies och så vidare. Men det är den typen av roller man slår samman. Så det är inte dina vanliga förvaltningstekniker och så vidare, utan som kan komma i större antal, utan det är nischroller. Men de har anställt 2000. Men de i sin tur anställer man inte för att alla de ska sitta och ratta Salesforce eller Adobe sviter av 15 olika programvaror från samma leverantör, utan de kommer alla in med nischkompetenser och de i sin tur vill jobba med det som är liksom Martech idag, eller ja, du nämnde Jamstack här innan när vi pratade inför den här poddningen. De kommer med expertis inom ett visst område och då ska man kombinera det för sin arbetsgivare, om det så är Telia eller om det är ICA eller vad det är. Och det händer i minst lika stor skala som, ja, som något annat.
Det känns som att de två trenderna hör ihop lite. Å ena sidan stora jättar som köper sig små namn och cred kanske genom att ha de här små kanalerna och vara lite mer personliga, vilket kanske inte är deras största styrka i övrigt. Men så även stora organisationer som du nämnde, ICA, banker, försäkringsbolag, som också startar små team bara för att kunna göra någonting utanför den ordinarie organisationen. Och jag vet inte, det å ena sidan så är det jättesmart att liksom, ja, men nu kör vi någonting helt vid sidan av Skunkworks, gör något bra. Samtidigt är det jättetråkigt för dem liksom, som jobbar i linjen, som inte får vara med på den här resan.
Mm. Ja, det är ju precis, apropå klyschor, eller om jag ska dra några klyschor, men just det med fail fast och det, man har ju helt anammat det och överhuvudtaget starta MVP, liksom alla de här begreppen. Det är det man gör, fast man gör det i verksamhetsskala. Och jag i min tur, jag har tittat mycket på vad handlade egentligen Epicenter om. Liksom, och ett tag var ju liksom hela large cap-listan på börsen hade ju personer på C-level-nivå, liksom, alltså högsta ledningsnivå, som satt där på Epicenter på Regeringsgatan och skulle labba. Liksom. Så ser det inte ut längre. Men,
förlåt, kan du bara berätta vad Epicenter är för de som inte vet det?
Ja, nej, Epicenter är en satsning utav era AMF skulle jag tro, som är just en föregångare till WeWork, om det är lite mer household name nu, med tanke på media och övertaganden från Softbank och så vidare. Så att det är ett kontorshotell, men till en början med så fanns det väldigt mycket ytor man kunde ta hyra in sig på under ett korttidskontrakt för att sitta i en dynamisk miljö där man skulle kombinera just då marknad med IT, med högsta ledning tillsammans med då lite välvalda, ja, utåtriktade konsulter, vill säga, men kommunikativa konsulter som kunde sätta idéer i huvudet just då på hur ser framtidens teleoperatör ut, hur ser framtidens försäkringsbolag ut, ska vi köpa den här startupen som just nu håller på att ta marknadsdelar och cred ifrån vårt varumärke, kan vi delinvestera i den och så vidare och så vidare. Men man skulle sitta på stan för att just inte bli begravd i liksom de dagliga rutinerna. Så det var någonting som alla sysselsatte sig med. Men absolut, och de här idéerna därifrån, just med det där med att vi måste testa, vi måste våga, vi måste försöka, annars vet man inte. Det är ju egentligen väldigt sunda idéer och sätt att se på det hela. Men det man gör just nu är ju att du gör ju inte det ute på stan ifrån verksamheten, utan du vill snarare ha just en sån dynamisk verkstad, en sån dynamisk gruppering som gör det här inne i huset och sen just då snabbare kan sprida framgångarna därifrån då, eller de faktiskt lyckade exemplen internt i huset. Och sen är det också just att man har ju tröttnat på att ha byråer på stan som agerar någon typ av bromsklossar eller någon typ av informationskvävare liksom, som inte se till att den informationen flödar fritt, vare sig liksom hur målgrupper ser ut eller vilka kampanjer som går bra eller ja, vilka produkter som efterfrågar dig i vilka läger. Den informationen ska ju marknad och sedermera IT sitta på, så att man kan automatisera kring det och sprida det vidare. Det vill alla göra.
Det slår mig nu att en organisation som skulle må bra av det här tänket är ja, vilka är det som har kört skolwebben i marken? Är det Stockholms kommun
Stockholms stad?
Ja. För, så, som jag förstår det, så både i Storbritannien och i England så finns det en statlig teknikbyrå, eller vad man ska säga, som hjälper till med just den här, både med implementation men även med projektledning och stöd till uppköpare, just för att man ska undvika de här att man ligger hundratals miljoner på ett projekt som läcker personuppgifter till exempel. Och jag undrar varför man i Sverige inte har
ja, vad jag har förstått, inte mitt kärnämne, men vad jag förstått så har man kommit längre i både Finland, framförallt Finland, men även i Norge faktiskt då, kring att centralisera det här och faktiskt då sätta lite mer granskande blickar på den här typen av stora projekt just då från ett centralt perspektiv. Och där ska vi inte riktigt komma lika långt. Det är väl därför vi pratar om just Stockholm här som en, ja, det är inte Sveriges projekt, utan det är ett Stockholmsprojekt trots omfattningen då, vad var det, 690 miljoner eller liknande. Och det är ju rätt stort ändå för en ja, skandinavisk storstad då. Så absolut, jag tror att det är någonting där det klammer. Och de i sin tur, ja, vi vet ju båda hur man handlar upp konsulter här just nu. Man kan ju ha hur många variabler som helst, men väl rätt partners. Men pris är ju fortfarande den viktigaste variabeln. Och ja, då får man ju vad man förtjänar därefter.
Vi börjar med att prata om IT-bubblan, millennieskiftet. Jag har pratat lite om hur det ser ut idag. Ser du några likheter eller skillnaden? För det känns ändå, det går bra, men det känns lite skakigt just nu.
Mm. Jag tror skillnaden är just att det finns en allmän konsensus just nu att det vi gör har ju framtiden för sig, och det är så fantastiskt att vi vill inte riktigt meddela hur det verkligen är ställt. Men de facto är att jag hör ju från väldigt många håll om konsultstopp, om förtäckta vad heter det, nedskärningar av personal, bantningsprogram och så vidare, både från leverantörssidan och köpsidan. Det finns ju några tecken, vad var det, Atlas Copco gör ett uttalat just konsultköpstopp vad heter det, nu i, efter sommaren här, men det finns väldigt många fler som gör just i det dolda, och där vill ju egentligen inga leverantörer vill säga att de är drabbade, inga ja, anställda vill säga att det här sker så, för att då kanske de inte får rätt typ av ansökningar eller lyckas rekrytera om det är det som är ersättningen på rätt sätt, och det sprider en typ av dålig aura eller atmosfär kring de som uppdragsgivare eller arbetsgivare. Så det här var mer just utav börsregler och ja, börstransparens tidigare, så var det betydligt tydligare innan. Men nu märker jag att man i den här just då mixen av hög- och lågkonjunktur som det just är, då väljer man att gå tillväga på det här sättet. Så det är annorlunda. Liknelserna annars är just det att ja, du måste sitta på någon typ av kompetens idag, annars blir du genomskådad. Jag har inför att jag tillträdde på Concede så har jag pratat mycket om ja, någon typ av toppvision för min roll här. Och då har jag pratat mycket om den nya generationen utav kunder. Vi var inne tidigare på inhouse-trenden. Det har i sin tur lett till faktiskt en helt ny typ av generation av kunder. Kunder idag vill inte bli tillsagda på samma sätt vad de ska göra eller vad de bör kunna eller inte kunna. De har konsultbakgrund, precis som du och jag. De vet vad de vill redan innan de tillträder den tjänsten. De är handplockade för att de kan figurera i båda scenarios. De får, tyckte de att det var tråkigt tidigare på en linjär organisation. Det är inte det man bygger upp med de här inhouse-grupperingarna där man blandar marknad och IT-verksamhet, utan de bygger egna byråer, så att den typen av arbetsgivare kommer de att få, fastän det inte fanns tidigare på de här stora varumärkena och stora enheterna som de tar anställning på. Så de är smartare, duktigare, mer pålästa än någonsin, och de tar ingen, liksom, de går inte på luftiga PowerPoint-presentationer eller begrepp eller akronymer och så vidare. De vill något mer.
Inga kepskillar?
Nej, det finns ingen skillnad där, höll jag på att säga. De är de själva, bara att de vet precis hur de ska föra sig just också gentemot sin ledning och ja, de siffror de har fått på sig att leva upp till. Så det är annorlunda, just att man är mycket mer medveten från kundsidan vad det är man vill ha, vad det är man köper och vad det är man ska betala för inte.
Avslutningsvis, om skiten träffar fläkten, kommer det bli en kickad.nu 2.0?
Den ägs ju faktiskt då nu utav IDG, och de går man in på den domänen så hamnar man faktiskt på någonting. Jag vet inte om det är något taggar eller någonting på IDG som handlar om ämnet, men det kan, om de lyssnar så kommer de säkert att se värdet.
Martin, stort tack för att du ville prata med mig på Kompilator. Och ja, stort tack.
Ja, tack. Det var trevligt.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.